Ja, hej och välkomna till oss här på Placera TV. Vi är mitt inne i den intensiva Q3-rapportperioden. Och vi fortsätter givetvis att snacka om det. Och idag så har vi med oss en riktig rapportveteran, Mattias Eriksson från Coeli. Välkommen.
Kul att vara här.
Alltid kul att ha det här. Du, vi slänger oss direkt in i det här. Inget snicksnack idag, tänkte jag. Du kanske var någonting annat ur truppen. Okay. Du, verkstad har, då stor verkstad. Nästan samtliga borde ha kommit in. Vi har Alfa kvar. Jag tror du kommer imorgon. Fredag?
Ja, det är mycket det nu, torsdag och fredag.
Men, min uppfattning är att storverkstad har utifrån förväntansbilden varit helt okej. Okay. Inte några starka rapporter, men igen, utifrån förväntansbilden...
Rapporterna i sig är ju inget att hänga i granen.
Men man hade förväntning om att det skulle kunna vara mycket, mycket värre. Har jag rätt?
Ja, sorry. Bolagen har ju parerat den här lilla försvagningen så knappt har kommit än på ett... Sätt. Men det kommer ju synas mycket mer i Q4 och Q1.
Okej. Okay. Jag tänkte vi ska titta på några verkstadsgrafer. Men jag vill faktiskt börja med den här som jag har svårt att släppa. Jag pratar med andra förvaltare om det här.
Ja.
Orange här är fastighetsindex. Vita är industrials. Mm. Och den här har ju stängt sen nu. Vi har ju haft en del negativa fastighetsrapporter med den här nettouthyrningen.
Ja.
Idag kom det in några som hade faktiskt positiv. Klöver, Kungsled bland annat. Men verkstad har ju verkligen handlats upp på det här.
Ja, vilket är märkligt när vi hade ISM och andra inköpschefsindex på toppnivån. Det var väl sommaren förra året och så dess har det liksom mattats av.
Ja.
Och under den perioden har Atlas gått 60% och mycket annat verkstad gått oerhört starkt i en väldigt svår miljö. Där den typen av bolag brukar ha det svårt.
Och vi har sett vinstvarningar hos en del utländska kollegor.
Auto har ju varit katastrofdåligt.
Caterpillar idag, tror jag. Kom med en svag guidning. Aktien var ner kraftigt. Jag vill ändå visa de här graferna. Det här är organisk tillväxt för storverkstadsbolagen.
Mm.
Genomsnitt. Och här vänder det definitivt ned. I takt med PMI. Tack Claes Molén för att du skickade den grafen.
Mm.
Så det här är väl egentligen inte någon... överraskning om man tittar på PMI.
Nej, men sen bör det, tror jag i alla fall, bli sämre Q4 och Q1 nästa år.
Okej, okay, och sen kanske vi vänder.
Ja, det skulle jag gissa.
Vi tar också för ordningens skull orderingången. Här har du också vänt ner i flera kvartal. Här sticker det upp och det beror enbart på Atlas som kom in med en tillväxt som var sekventiellt bättre än vad man hade tidigare.
Och det var ju vakuum som är väldigt volatilt och det verkar ju vara... ingen sån här bred efterfrågeuppgång jag förstod på kollet där, utan att det är ett fåtal kunder som har lagt in order. Så också, det säger inte så mycket om konjunkturen egentligen.
Och du var ju inne på att Atlas har gått oerhört bra i år.
Mm.
Och du är uppenbarligen förvånad över hur bra den har gått.
Ja, att den har gått 60% både year to date och på ett år är ju häpnadsväckande.
Det här är ju ändå liksom mångas favoriter, det är det finaste du har i svensk verkstad.
Ja.
Så här ser resultatutvecklingen ut. Håll koll på de gröna stapeln alltså, som är rörelseresultatet justerat ex valuta, och det här är viktigt. Man får mycket doping i det här kvartalet.
Det är ju rejäl doping. Jag har fått den här fina bilden av Olof på DNB, ska vi säga också.
Ja.
Så jag har inte gjort det själv. Men det är ju negativ vinsttillväxt senaste året. Och aktien är upp 60%.
Varför?
Hur går det?
Men varför? Uppenbarligen någon annan som ser något annat än vad du gör.
Ja, dels är det ju som du säger världens bästa bolag och någonting att hålla i handen oavsett konjunktur egentligen om man ska ligga i den sektorn. Och sen har man väl också en förhoppning om att det här blir en mild konjunktursvacka. Och Atlas har ju så här långt visat att de klarar det bra. Det är ju inte, det är inga bra siffror.
Nej.
Men det är heller inte dåligt.
Nej, det värsta är ju, vad är det, 4% ner och sånt där. Så att det är inte några...
Men sen när man jämför det här med... nästa bild med värderingen.
Det här är värdering. Det här är då, vad sa vi? EV-EBIT?
EV-EBIT 17,7. Snittet under den här perioden 2013-2019 här senaste åren ligger på 15, ligger klart över. Jämför man med sektorn så brukar ju då Atlas handlas med en premie, vilket är naturligt.
15% i snitt historiskt.
Ja, och nu är det 44.
Och det har gått väldigt snabbt på slutet.
Ja, så det visar ju hur oerhört älskat Atlas Copco är.
Ja, men älskat kan ju bolag vara, men det behöver inte betyda att aktierna går. Men vad är, liksom, är det att de har klarat sig relativt sett bättre? Att de har
förhoppningen om att de ska klara sig bättre.
Okay.
Och värderingsskillnaden då 17,7 här. Mm. Och Volvo ligger väl på 5-6.
Ja. Du köper hellre Volvo.
Men Atlas Copco-aktien har gått bättre än Volvo-aktien. Ja.
Men du tror att även i Q4, kanske även Q1, så kommer vi få se liknande rapporter från...
Ja, det bör försvagas
ytterligare.
Nu är det här kvartalet vi är inne i. Och förmodligen en bit in i nästa år.
Okay. Men med de här värderingarna, kan man köper man att det blir två svaga kvartal till? För det är ändå...
Ja, det är ju... Jag vet inte mer än någon annan. Så uppenbarligen så gör man ju det.
Ja.
För jag tror alla sitter med ungefär den synen.
Okay. ABB då, som kom in idag, de har ju olika divisioner, det är både sencykliskt och tidigt och så vidare. Men
ja.
Där såg jag att organisk tillväxt sjönk för såväl orderingång som försäljning sekventiellt. Book to bill var under 1, vilket är nu i snittet för sektorn. Ja. Men annars tog den var liksom de flesta jag pratade
om. Men det handlar ju om ABB handlar mycket om Björn Rosengren som börjar 1 mars.
Ja.
Problemet med ABB är ju inte så mycket en kompetens de har som är väldigt bra. Automatisering, digitalisering, de ligger ju rätt där i megatrenderna. Mycket bra bolag. Om vi säger då de produkter de levererar till kund. Sen då internt så är det ju enormt stökigt.
Ja. Och där kommer Björn Rosengren in.
Där kommer Björn Rosengren in och decentraliserar och tar ner overheadkostnader och ser till att folk utav organisationen tar ansvar.
Okay.
Som att det gör på ett effektivt sätt just nu. Så där finns det ju hopp om att det blir mycket bättre under... Ja, det vi får nog vänta 1-2 år innan det händer någonting, men ändå.
Tror du så länge?
Ja.
Ja, vi får vänta oss alltså, men med alla fall. Du, vi går igenom några andra rapporter också lite snabbt som har kommit in. Vi börjar med Bonava. Här slogs jag av att det här är resultatet, den vita linjen. Eller förlåt, EBIT-marginalen.
Ja.
Rullande 12 månader.
Ja.
Och det var ett riktigt svagt resultat, tycker jag, i det här kvartalet. Även justerat för den här jämförelsestörande
posten. Ja, det är ju... Jag tycker ledningen säger rätt saker hela tiden.
Mm. Men jättebra, tycker jag.
Ja, absolut. Mm. Man blir ofta... varit många kvartaler nu, så man, i alla fall jag blir väldigt besviken på utfallet. Och det är väldigt svårt att göra prognoser på Bonava. Och sen kommer bolaget med diverse... förklaringar slash ursäkter på vad som har gått snett. Det blir väl lite mycket sånt. Nu är det ju en tuff marknad i framförallt då Norden.
Ja. Men Tyskland känns väl inte så jäkla starkt
heller? Nej, det var också sämre väntat.
För det har de ju tidigare belönats för att de har en stor exponering mot Tyskland.
Och de kan ju välja lite grann. Alltså, JM är ju i princip bara Stockholm.
Ja.
Bonava kan ju välja Sankt Petersburg, Sverige, Tyskland och så vidare.
Ja.
Så de har ju mer marknader att välja mellan.
Vi kan också säga att det här är då den gula linjen är startade bostäder. Fortsätter att sjunka. Den vita är sålda bostäder. Den är glädjande nog upp. Och när jag tittade på Sverige så såg det ungefär likadant ut.
Och hygglig balans. Och ändå byggstarter som var bättre än väntat.
Men Sverige känns ju väl som att det generellt sett har... Vi hade ju den här för ett par år sedan när det var riktigt svagt för bostadsutvecklaren. Nu känns det ändå, tycker jag i alla fall.
Ja, nu är det väl mer balans.
Inwido, intressant rapport. Den mottas väldigt väl.
Ja.
Marginalen stabil.
Ja. Det är ju stabiliteten de belönas för, skulle jag tro. För rapporten i sig är ju sådär. Det är ju minus 2% organisk tillväxt.
Precis, här har vi den. Men minus 2% organisk tillväxt, men inte fullt så illa som det var i andra kvartalet.
Och att det går i alla fall åt rätt håll.
Och här tror jag, min känsla är att förväntningsbilden här var att... det kunde blivit mycket sämre.
Ja, absolut. Ja. Och de var tidiga med besparingsåtgärder. Så marginalen håller sig på en hygglig nivå. Och med P7 så finns det ju ordentlig uppsida i aktien. Vilket vi ser idag lite grann bevis på. Om de bara håller resultatutvecklingen på den här nivån. Och att den inte kollapsar. Egentligen.
Vi tar en till innan vi går in på bankerna. Och det är Alimak. Här pekar det fortsatt nedåt. Det här är organisk tillväxt för... omsättning respektive orderingången.
Ja.
Negativt ner.
Mm.
Förlåt. Och när jag tittar på resultatet rullande 12 månader så var det viss trend neråt. Men jag tycker mig se att så brukar det vara i Q3. Att det finns någon form av säsongseffekter.
Ja, men det här är ju en väldigt konjunkturkänslig verksamhet. Det är bygg. Nu inom, och det var ju svag orderingång inom construction, alltså byggdelen. Lite sämre väntat till och med, men samtidigt är ju en väldigt konjunkturkänslig verksamhet som sagt. De gör det lite bättre inom industridelen, framförallt det här fasadunderhållsförvärvet de gjorde för ett par år sedan. Där man hade stora problem med diverse, var en handfull projekt där man fått ordning på nu. Så marginalen gick upp till i alla fall en 6%, som är ett rätt håll. Man utökar och förbättrar eftermarknadsaffären. Så saker och ting går ju strukturellt åt rätt håll. Men då har man en jobbig konjunktur emot sig. Och som förmodligen kommer vara jobbig en tid till.
Och Gunnleksrud sa i rapporten att de tror fortfarande att de når sitt marginal för Q4 som hoppas på. Men med viss hängslen och livrem på. Ja. Svår marknad som man sa.
Ja. Är de i närheten så är det bra nog kan jag tycka. Ja. Huvudsaken är att de gör rätt saker underliggande. Det tror jag att de gör.
Inbido eller Alimak, vad skulle du välja dem för? Det låter som du är mer Inbido. Eller du gillar båda.
Ja, men Inbido nu kortsiktigt. Sen är ju det en riktigt tuff marknad. Det finns ju för många fönsterbolag i Sverige. Mm. Alimak är mycket bättre. Alltså det är en global ledare. Ja. För vissa konjunkturtjänster. Det bygger konjunkturen som är väldigt viktig för bolaget. Men det är ju ett väldigt välskött bra bolag. Mm. Försäljning är i 140 länder. Så de är med överallt. Inwido är hög risk och mycket Sverige är beroende.
Vi ska gå in på banken. Jag bara nämna också att Nobia kom in med en rapport som precis innan vi satt oss här. Den såg helt okej ut, tycker jag. Organisk tillväxt på 3%. Tillväxt på alla marknader tyckte jag headlinen var.
Ja, och det måste det är ju bra i så fall.
Positivt, för det här har vi ju Brexit-aktien på något sätt, eller hur?
Det är svag byggmarknad i Sverige där de är väldigt beroende av att det byggs nya fastigheter med deras kök i. Ja. Och sen då naturligtvis med den här enormt farsartade Brexit-cirkusen.
Vi får gräva ner oss i det där lite senare. Sen har vi då bankerna. Vi har de tre svenska storbankerna kom in idag. Blandat utfall, minst sagt. Så här var kursutvecklingen när vi satt oss. Det kan ju hinna ändras. Swedbank kom ner ordentligt på ett svagt resultat. Handelsbanken var runt nollan, sen ner på det här omsättningsprogrammet. Kanske är svårt att tolka hur det kommer bita. Den som förvånar mest kanske är att SEB-banken är där.
Ja, men SEB gör ju klart bäst ifrån sig av de här tre, och inklusive Nordea också, har gjort det länge nu. Så de gör ju, jag vet inte exakt vad de gör rätt, men de gör någonting rätt uppenbarligen. Så den har ju fått kanske oförtjänt mycket stryk idag.
Ja, med tanke på hur banken har gått inför, alltså det har ju varit en lång tid med svag utveckling på börsen, så trodde jag ändå att det skulle bli lite relief.
Ja, men det vill sig inte. Och det är ju, nu ökar ju SEB-vinsten med 5%, Handelsbanken 4%. Så du har en viss vinsttillväxt. Det är ju en stabil underliggande verksamhet.
Här har vi då rörelseresultatet som växt med 5% för SEB. 4% HB. Och här har vi då den svaga utvecklingen för Swedbank just nu.
Med kostnadsexplosion till följd, mycket till följd av penningtvättsskandalen.
Men jag tänker så här, det här är ju en sektor som är pressad. Dels utifrån räntemarknaden givetvis, hur räntorna går.
Ja.
Det finns en kostnadsutmaning för bankerna. Ja. Det gäller digitalisering, compliance och så vidare.
Exakt.
Konkurrens från nischbanker och så vidare.
Ja.
Samtidigt har aktierna tagit jättemycket stryk.
Ja.
Eller?
Jo, men det har ju varit så väldigt, väldigt länge. Och det är fortfarande härdsmälta i Europa.
Så det är ett värderingsstöd här någonstans, tycker du? Hur ser värderingen ut, tycker du?
Värderingen är ju låg, om man tycker P10-11 är lågt. Och det brukar man vanligtvis göra. Men det finns ju samtidigt ingen vinsttillväxt.
Så att de här rapporterna bekräftar snarare den oro som har funnits för?
Ja, det har varit likadant, jag vet inte hur länge, men väldigt länge. Du har ingen vinsttillväxt. Det finns egentligen inget hopp för det. Nej. För du har kostnadsproblematiken.
Precis.
Du har förvisso lite utlåningstillväxt här, ganska, eller väldigt bra för SEB. Men samtidigt marginalpress. Ligger som en våt filt.
När Handelsbanken kommer med det här omstruktureringsprogrammet, är det rimligt att anta att vi kommer få se omstruktureringsprogram från banker ganska lång tid framöver?
Vi har sett det jättelänge och vi ser ingen ände på det.
Nej.
Så det kanske...
Men räcker det att bara skära kostnader? Måste man inte ha liksom någon
form
av
fel. Det
har visat sig vara fel. Affärsidé också. Förstår jag menar? Hitta några nya vägar att gå? Eller...
Det Handelsbanken gör nu låter jättebra. Man sänker kostnaderna med 1,5 miljard.
Ja.
Intäkter försvinner på 0,5 miljard. Så man går 1 miljard plus.
Ja, just det
låter ju väldigt enkelt. Man inte det för länge sedan
Men om marknaden ska fortsätta att försämras... Ja. Så är frågan hur stor den här vinsten blir om 2, 3, 4.
Ja, och där ligger en bit fram. Så det är därför man är nog lite skeptisk till att det blir så bra.
Ja, men jag tänker bara på, det här är en helt annan jämförelse. Men jag vet ju när man följde AstraZeneca som kom med nya omstruktureringsprogram var tredje, var fjärde år. Hela tiden var de tvungna att kompensera sig hela tiden.
Men det har ju bankerna gjort i många, många år nu. Ja. Sen finanskrisen egentligen.
Men då är ju frågan här, liksom, plockar man upp banker på de här nivåerna för att nu, det blir inte värre än så här?
Nej.
Så vad talar för att värderingarna ska stiga?
Ingenting. Nej. Jag tror att man måste ta tag i problemen i Europa. Ja. Där vi har, Deutsche Bank är väl det bästa exemplet, som är zombiebank. Och det finns ju flera sådana i Europa.
Just
det. Sen klarar sig svenska banker relativt bra, men det finns ju... Intäkterna går upp lite grann. Blir svårt att hålla kostnaderna fortsatt i schack. Det blir ingen vinsttillväxt. Nu ska man heller inte dela ut särskilt mycket. Så man får varken vinsttillväxt eller utdelning.
Nej.
Man får en hygglig direktavkastning förvisso. Men det är svårt att hitta argument för att äga bank.
Nordea har vi kvar. Kommer i veckan. Och där får jag känslan av att...
Imorgon, ja.
Ja, jag får ändå känslan att det, om, när jag pratar runt med förvaltare, det känns nästan som det är de tvungna att välja en bankaktie, så väljer de Nordea idag. Håller du med om det? Eller är det bara jag som...
Man hoppas ju på att Sverige ska ställa saker och ting till rätta.
Ja,
och sen har man ju då, som sagt, man har sparat kostnader sedan finanskrisen i nästan 10 år.
Ja.
Påverkar tydligen intäkterna, så vi har haft ett intäktsproblem i Nordea ganska länge nu.
Mm.
Så tydligen, jag tolkar som att man sparar för mycket. Och då säger man, nu ska vi spara ännu mer.
Mm.
Ska det verkligen hjälpa situationen? Skeptisk. Och hur kul är det att jobba på ett bolag som där man hela tiden, dagen ända, pratar om att det ska skära kostnader?
Nej. Skulle du köpa någon bankaktie då?
Nej.
Någon stora?
Nej.
Det är ett nej på den frågan. Skriver ner det här.
Okay.
Bra. Du, avslutningsvis. Vi har ett par intensiva rapportdagar kvar den här veckan.
Ja.
Sen är det höstlov.
Mm.
Jag vet inte om du får det. Jag får lite grann kanske. Men strunt samma. Det vi har sett än så länge. Kommer det ge stöd åt estimaten? Och därmed även stöd åt börsen?
Jag såg den sammanställning som Dagens Industri gjorde. Det var ju estimaten upp för 2020 en del.
Fortfarande, ja.
Mm. Ja, sen kommer det då... Det kommer,
men alla räknar massvis, med att det ska ner.
Ja, det kommer ju massvis av rapporter imorgon och övermorgon.
Mm.
Det är stora rapportfloden då. Ja, det är ju... Jag tycker verkstad borde fått, generellt sett fått mer motvind av konjunktur... Mm. Mot vinden. Alltså aktierna som sagt med Atlas upp 60% är märkligt. Så då kan man tycka, ja men nu när ISM och inköpschefsindex globalt bottnar, då ska man ju köpa verkstad. Det är på väg att förbättras. Ja, men då handlas ju Atlas i PI 23-24, EV/EBIT 18 var det här på bilden. Så ska man köpa då verkligen? Då måste man verkligen tro på att det blir en ordentlig vinstförbättring.
Och det ser ju inte att det blir. Så om du är lite skeptisk till verkstad, du är lite skeptisk till bank. Och om vi isolerar oss till svenska storbolagsindex, då är det inte så mycket.
Nej, men det finns ju, om man ska vara selektiv, vilket jag tycker man alltid ska vara. Svårt att köpa verkstad som grupp, bank, nej som sagt.
Mm.
Men du har ju, bland de större bolagen, du har Elekta på egna meriter. Essity tycker jag man kan äga. Har vi bara de större bolagen så här på rak arm?
Lite mer defensivt med andra ord.
Ja, Swedish Match. Också Match. Ett större bolag som lever på egna meriter.
Mm.
Så det finns ju ändå bolag som ligger utanför bankverkstad.
Men kan man säga så här att det vi har sett i den här rapporten, jag tycker ändå liksom det har varit lite lugnare än förväntat. Det har varit en del stora rörelser, men det kändes som att vi förväntade oss mycket mer dramatik i den här rapporten än vad det faktiskt har varit. Och det lär väl bli lite samma tema även i Q4, inte det?
Ja, den organiska tillväxten behöver vara ännu sämre. Ja. Valuta fortsätter hjälpa till. Ungefär samma tema, fast lite sämre.
Du, härligt. Vad kul vi hade. Eller hur? Och lite ljusare idag också.
Ja, det är verkligen ljusare. Det
hinner bli lite solbränd när vi sitter här. Tusen tack för att ni har tittat. Vi kommer fortsätta bevaka rapporterna givetvis. Imorgon träffar vi Fredrik Skoglund.
Och, kul! Ska jag kolla.
Jättekul. Och på fredag, då ska vi podda med Rulle Rudolfsson och Niklas Wellfelt. Då ska vi summera hela den här veckan. Missa inte det. Ha det bra. Tack, hej!